Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Idrottsgalan presenterar Snett, inåt, bakåt, Sveriges mest inaktuella sportpodd med studiovägledare Christian Albinsson, listningsansvarige Marcus Leifby och kulturalibi Emil Eriksson.
Och så kommer den här rörande människan som är någonting alldeles märkligt där han flyger fram.
Frölander kommer att vinna OS-guldet. Han har 3 meter kvar. Frölander, målgång. Yes! Där sitter det!
Måste fram på nätet bara Frölander på en gång. Det är för farligt, alldeles för farligt.
Den rosa sporttidningen La Gazzetta kallar Fredriksson för ömsom, taggig, medioker och fruktansvärd.
Ett resultat i damallsvenskan i fotboll, en hängmatch, Väsundan åt 1.
Fin liten ljudkuliss här också, vi är i stan.
Blickar, sitter alltså hemma hos mig nu då, blickar ut över Södra station då. Ganska dynamisk miljö. Jens Lapidus intervjuades i en sån här Södermalmstidning för något år sedan. Som för övrigt hans fru tror jag är chefredaktör för. Tror det. Då sa han att korsningen Swedenborgsgatan, Sankt Paulsgatan som ligger ju strax i krokarna här, att det var Stockholms mest dynamiska gata. Det är det alltså inte. Det överlägset borgerligaste stället på hela Södermalm.
Ja.
Vi ska snart ta pendeln från Södra station till Spånga.
Station.
Station. Och där kommer vi gå 86 meter till Kjell Isaksson.
Ja, jag tror du skulle säga Niklas Holmgren. Han har spelat i Spånga.
Ja.
Han bor på Stryktipset till och med.
Ja, men han bor ju Solna där.
Han bor Solna strand. Just heter det nu för tiden. Lite finare namn än det gamla Vreten. Mm. Som det hette för.
De har ju bytt namn på jävligt många sådana ställen. Det ska låta lite förlåligare.
Kjell Isaksson, ja. Mm. Vi har velat ha honom till bords på idrottsskalan.
Ja, jag frågade ju Martin det. Så om vi kunde få önska vilket vi skulle få sitta bredvid. Så slängde jag ju men bara, fan Kjell Isaksson verkar säga skön ju. Man skrattar åt mig. Det var ju inte alls våran nivå så att säga. Nej. Blev det radiosporten bordet istället. Ja,
vilket absolut inte var fel.
Det var otroligt trevligt. Jo, precis. Vi ska åka ut till honom. Och varför gör vi det egentligen? Det gör vi ju av en rad olika anledningar.
Ja, precis. Nu när man suttit och läst på om honom så har man ju blivit mer och mer sugen på att inte bara åka och hälsa på honom utan kanske till och med åka ut och flytta in hos honom.
Ja, bo där med honom. Ja.
Verkar otroligt kompetent på allt. Verkar vara en glad, lint figur.
Ja, verkligen.
Begåvad, smart, intelligent. Ja. Jag tänkte också på att men jag satt, jag fokuserade på friidrottskarriären och du på en liten annan slags karriär. Han är ju en av få svenskar som faktiskt har slagit världsrekord i friidrott. Ja. Det är ju inte sådär jättemånga som har gjort det. Kan du ta några stycken på rak arm sådär? Svenska världsrekordinnehavare i friidrott. Då kan vi väl säga utomhus då för att göra det lite enklare.
Ja, Patrik Bodén, Patrik Sjöberg. Klyft kanske för något i 10 sjukampen.
Ja.
Nej, vi gjorde inte det. Ja, det fanns något sånt gammalt dopingrekord där.
Något juniorvärldsrekord har han nog.
Ja.
Gärderud.
Okej, fan det var ett
världsrekord. Ja, Ricky Bush satt ett världsrekord. Lennart Strand, Nora Anna har vi pratat om, du vet. Mm. Kanske till och med Inga Gensen, men nu är vi långt tillbaka i tiden. Gunde Hägg förstås.
Ja.
Det som de inte gjorde som Kjell Isaksson har gjort, det är att han har satt 3 världsrekord på 3 månader.
Ja.
Han har dessutom satt världsrekord inomhus i Madison Square Garden.
Jävlar.
Det är rätt häftigt.
Ja, det är otroligt.
Jag ryser nu när jag säger det. Alltså.
Va? Fan vad de orden Madison Square Garden har någon slags jävla magisk kraft.
Han har kommit rusandes med sin stav och bara fläkt sig upp över världsrekordhöjd i Madison Square Garden. Så jag tänkte att vi skulle reda ut det med Kjell också. Hur många världsrekord han egentligen har satt. För det är ganska många om man räknar både inomhus och utomhus. Och sådär. Jag skulle vilja kalla honom för Big Kjell faktiskt.
Okej. Och någon särskild anledning? Eller?
Nej, men det finns en annan som heter och kallas för Big Kjell. Det är ju Kjell Samuelsson, hockeybacken, fostrade Tingshus AIF. Så småningom stor backklippa i Philadelphia Flyers. Det är ju den riktiga Big Kjell.
Mm.
Men detta kan vara en utmanare.
Faktiskt. Little Big Kjell. Han verkar vara en sån jävla vinnare, Kjell Isaksson. Alltså, det är helt otroligt. Och där har vi ju gått igenom, för den som har varit med oss länge vet ju att vi har varit och nosat på det. Vi har ju faktiskt ringt upp Kjell vid ett tidigare tillfälle. Det var ju när jag rotade runt lite i Superstars då. Ni känner ju till det. Det gick ju på TV3 på 90-talet, 96, något sånt där. Men drog igång redan på 70-talet. Och Kjell var med 2 gånger. Första gången var med, då vinner han såklart den svenska. Och då går man vidare till en europeisk Superstars då. Men alla som... från de länderna som är med då. Jag tror att det är 12 personer och sånt där med. Då vinner han den såklart också. Sen är han med nästa år. Då vinner han igen såklart. Och vinner även igen då den europeiska 76. Och han vinner helt överlägset också. Alltså han vinner med typ så här 14 poäng. Vilket i sammanhanget är alltså han är helt överlägsen liksom.
Overall of course that's going to make a fundamental difference. Isaksson away clear winner 68 points.
Kjell, congratulations. Wiping the sweat off your brow. What a bit of sweat to you this time. Was it harder this time than when you won the title the first time?
I think it was harder even that I scored more points this year, but I was very lucky in some events when Granat scored nothing, I scored 10, so the gap was too big.
And Isaksson, I think, leaving us with just that one question, like the one you're asking, where do you find someone to beat him?
Och det är ganska seriösa grenar, alltså det är inte så här plojiga mästarnas mästare grejer, du vet, håll andan så länge du kan, utan det är ganska, det är löpning och det är simning och det är tyngdlyftning och det är dips, alltså man ska, du vet, man ska böja sig lite tricepsövning. Han har 48 dips. Helt död.
Måste du fråga hur många dips han kan göra idag?
Ja, faktiskt. Och så är det lite rodd och så är det typ tennis och bordtennis och sånt där. Och han bara, men och då frågar han sig, hur kan du vara så bra på det här? Och han bara, nej men alla de här ingår i mitt träningsschema liksom. Så alltså, helt perfekt för liksom en stavhoppare då tydligen. Och året efter han vinner 2 rad då, europeiska. Sen då vinner en annan stavhoppare. Så stavhoppare är helt överlägsna i då den här Superstars.
Anna svensk stavhoppare?
Nej, tyvärr. Nej. Så bra är det inte.
Utan en europé.
Ja, europea tror jag. Ja. Så att tredje året han är med, då kommer han 2 år, tror jag. Det är första gången han inte vinner.
Isaksson beaten for the first time ever in a superstar competition.
Sen är han med i Mästarnas mästare, som jag tror är den äldste deltagaren. Om det var ju förra året eller vad fan det var. Då ska de göra den här, du vet, sitta i 90 grader. Då är han 3 sekunder, alltså 71 år tror jag han är. Då är han 3 sekunder ifrån det manliga rekordet. Alltså, riktig krutman liksom.
Ja, verkligen. Det måste Ingmar Stenmark ha, va? Rekordet i jägerställning.
Ja, jag tror att det var... Pernilla Wiberg hade ju något in i helvete bra på damsidan där. Ja. Tjejerna har ju varit bättre på det.
Hon sitter ju fortfarande, sägs det.
Man sitter kvar, ja.
Ricky Bush ska väl ha varit med, eller?
Ja, det ryktas ju om att Ricky Bush har deltagit i Svenska Superstars. Eller om det var det europeiska också. Och då ska man veta för att kasta en medicinboll. Och myten säger att Ricky Bush kastade en medicinbollen rakt... alltså över hela gympasalen, så jag träffade väggen på andra sidan, så att de fick mäta då först hela hallen, sen upp på väggen också.
Ja, just det, så jag smsade med Stefan Holm igår och frågade lite vad han hade på Kjell Isaksson och Superstars och sådär. Och då skrev jag i något sms här, sen ska vi förstås reda ut det här med Ricky Bush, hurvida han kastade en medicinboll genom väggen, skrev jag. Och då svarade Stefan om så här, var det verkligen genom väggen? Var det inte över hela liksom, och träffade väggen? Jag visste inte att det var genom väggen också, så att jag har tagit den myten till en ytterligare nivå nu.
Mer på Kjell Isaksson. Han har också vunnit ett lag SM i bowling.
Ja, just det.
Så och sen har 7 i handikapp i golf. Också.
Stavhopp, precis som många andra friidrottsgrenar, visserligen va? Men stavhopp går ju på att ta sig så högt upp och så långt bort från jordskorpan som möjligt. Ja. Utan några redskap egentligen, förutom det du kan bära i nävarna.
Ja.
Och mycket högre än så går inte ta sig. På något annat vis.
Nej.
Jag kan inte komma på någonting. Det skulle vara en sån här rymdraketryggsäck då som de har på OS-invigningen i Los Angeles 84.
Och så kommer den här rörande människan som är någonting alldeles märkligt där han flyger fram och landar där.
Ja, men det räknas, det känns lite fuskigt. Annars är det ju staven. Mm. Den kan du bära i dina nävar och du kan ta dig 6 meter rakt upp i luften.
Aha.
Det går inte att göra på något annat vis.
Nej, det finns faktiskt något av det här rena som finns i vissa av friidrottsgrenarna. Det finns faktiskt stavhopp med.
Och på det var Kjell Isaksson en av de bästa i världen.
Kan man tala om ett litet svenskt stavhoppsunder på 70-talet?
Det tycker jag.
Ja. Och då tycker jag att vi gör så att vi pratar om det undret med Kjell Isaksson. För jag tror fan vi måste åka nu, Marcus, annars kommer vi komma för sent.
Ja, då drar vi.
Ja. Så det är jag. Ska vi se. Spånga. Huset ska ligga upp till vänster. Brunt hus. Var kommer det som går ut till vänster?
Där.
Där är det nog. Är det stavar som står där längs med väggen? Nej. Eller? Fan är det? Nej, de vanliga brädor.
Alltså utsikt då över Spånga centrum och pendeltågen. Det är bra.
Det är bra. Det är bra. Tar vi oss upp här va? Eller? Nej, fan, där borta ser vi bättre ut.
Parabol.
Parabol. Lite så här presenningar utanför med lite bröta ved.
Det vilar ett jävla vemod över Sverige idag. Ja, det är grått och brunt och trist. Och mycket gran, mycket barrträd här.
Nu har vi ju gått fel.
Fan kan
ska vi hoppa över? Ta oss in, tror du? Ska haft en stav bara, hade man kunnat. Kan inte bara hoppa över staketet där, va?
Nu går jag.
Nej, det här är inte seriöst. Men det är inte seriöst att komma en sån här väg. Fan. Snorbrinken 1. Här är det. Ofattbart att vi gick fel faktiskt. Tjena, tjena Kjell.
Jag såg att ni gick lite i sightseeing.
Ja, vi gick fel. Ja.
Det är trött där.
Ja, precis. Vi gick nog. Jag vet inte varför riktigt. Emil heter jag. Tjena.
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 Marcus heter jag.
Tjena. Jag ska bara låsa där för den.
Tjena.
Tjena.
Jag har inga lån på den här kåken.
Ja, nej, det var... Det var länge sedan man köpte det här.
Hur länge så har du bott här?
Sen 1978. Så att jag trivs jättebra här faktiskt. För att det är så nära till tåget.
Ja.
Och så nu när Odenplan har bra förbindelse med tunnelbanan och sådär.
Och akvarium har du?
2 stycken
akvarium. Ja, jag har väl 20.
20 akvarium?
Ja, överallt. Jag odlar lite på skoj liksom och så säljer jag eller byter dem i en akvariefiskaffär.
Aha.
Så att jag sålde nu här 20 stycken rösiklider häromdagen.
Vad tar du för en?
Nej, man får ju bara 15 kronor styck sådär. Så att nu då byter jag det mot någon annat liksom.
Mm.
Bara skojgrej.
Inga pirajor?
Nej, utan det är vanliga snälla fiskar.
Mm. Har du haft någon cyklid någon gång, Marcus?
Nej.
Nej. Vad är det för fiskar? Det här är en klassiker ju. Vad heter den? Den blå och röd liten.
Neontetra. De flesta av dem här har odlat själv. Liksom.
Så här är själva odlingen kan man säga.
Ja.
Vad jävla vad små det. Herregud.
När man ser dem knappt. Man ser att de rör sig.
Ja. Men det här ska bli stora fiskar.
Ja, det är som, så här är
det. Det här ska bli stora fiskar.
Kolla vad glada de är.
Ja, de är asglada ju. Satan vad glada de är.
Ja, men de är nyfikna. Pigga.
Ja, det är jättepigga faktiskt.
Men det är rätt mycket jobb med det här. Du ska ner och med hoven och mata och alger och skit som ska rensas och plockas undan.
Man får rensa någon gång då. Det är värre man åker bort. på sommaren när jag åker bort.
Är de sällskapssjuka så? Märker de om
det? Ja, de märker ju när de kommer så vill de ju ha mat.
Ja, just det.
Mm. Man får inte ge dem mat varje gång för de kommer fram direkt. Alltså, vill man, ja då får vi nu igen. Alltså.
Kan man äta några av dem? Nej.
Nej, nej.
Nej. Du, massa gitarrer och jävla massa skivor också.
Jag ser det. Ja, jag är även vanliga. Mycket LP-skivor från USA. Det var ju så billigt där borta. Det kostade liksom $1 skivorna.
Vad lyssnar du på för någonting då? Vad är din favorit?
Nej, jag lyssnade på det mesta. Men jag spelar ju själv gitarr lite klinkar. Och då spelar jag liksom lite långsamma svensk toppslåtar så där, för de är lätt att hänga med. Jag spelar på gehör liksom.
Ja, jag sa ju, man säger här. Högt över havet.
Roland Cedermark.
Hans låtar är ganska lätta.
Fem röda rosor till dig, karibiska nätter.
Oj då.
Musiken har gått i släkten lite. Du har en son som håller på med musik.
Ja, han spelar med svenska Björnstammen.
Ja, just det.
Och musik, han är ju mera konstnär.
Okej.
Okay. Och konstnär och för idrott är ju liksom samma hjärnhalva liksom som jobbar, så att det bara det har varit lite fel hos honom. Det är konstnär istället för idrottare.
Har du gått på många spelningar?
Nej, jag har aldrig varit på hans spelningar. Så att oftast är det, ja, jag var på Gröna Lund när de svenska Björnstammen spelade, då var jag där.
Mm.
Men annars spelar de ju på såna här typ diskotek, va, liksom kanske inte så mycket folk, 100 personer och sådär.
Mm.
Ja, där står en elgura, va? Eller?
Ja.
Eller? Vad menar du det, Marcus? Att det skulle vara akustiskt sitta här?
Nej, jag vet
inte. Nej,
när vi började läsa på om dig så är det genomgående temat det är att du vinner allting. Du har vunnit Superstars 2 gånger. Du har vunnit ett lag-SM i bowling. Du har 7 i handicap i golf. Du har slagit världsrekord både inomhus och utomhus.
Men det är 10 SM.
Ja, och så har jag 15-16 300-ingar i bowling. På tävling.
Finns det något du är dålig på?
Ja, när jag höll på med Fridrö var jag dålig i kast. Jag var med på SM 10 kamp, då vann jag 3 grenar och så kom jag sist i 3 grenar och det var ju kastgrenarna. För att jag var ju ganska liten och så att, och just kasta spjut, det var jag jättedålig på. Eller kunde vi kasta boll och sådär.
Uh-huh.
Det hade jag inte tekniken. Jag har sysslat med de flesta grenarna när jag var ung.
Uh-huh.
Så att man, då har man ju en liten grund i botten som man kan plocka fram sen när det gäller superstar och sånt där.
Uh-huh.
Att man liksom var inte nykomling i grenen, utan man visste ungefär hur man skulle göra.
It's been said that the pole vaulter must have the speed of a good class sprinter, the strength of a weightlifter, the agility of a gymnast and cool courage. Isaksson has proved to have these qualities plus a few other game skills to spare.
Ska vi bara riva av det, Superstars? Vad är det som händer? 75 är du med. Hur kommer det sig att du ställer upp i det?
Ja, först och främst så jag tror jag var stand-in istället för Björn Borg, för att jag fick ju bara hoppa in där på jättekort varsel.
Uh-huh.
Och jag hade ingen aning vad det gällde i stort sett. Och så vann jag överlägset i kvalet där. Liksom. Och då hade jag inte ens tränat någonting knappt. Och sen i finalen, då hade jag ju tränat lite grann. Och då vann jag ju nästan varenda gren.
Vilka var du mötte i finalen då?
Ja, jag kommer inte ihåg det nu. Men det var en världsmästare i skridskoåkning från Art Schwenk, tror jag heter.
Ja, just det.
Från Holland. Och ja, Jukin Mass tror jag var med och Gidry från i Vanoves häcklöpning.
Ja, och så en Newcastle striker där, Malmkolm eller sånt där tror jag. Ett stor bastant kille.
Var han fotbollsspelare?
Ja.
Ja, men han ja just det, han var, jag vet inte om han klarade sig till final.
Nej, det var nog kvalet, förlåt.
Ja. Var det han som var stand-in för Kevin Keegan eller? Ja. Jag läste någonstans att Kevin Keegan och Björn Borg tvingades hoppa av för att de hade lite annat att pyssla med.
Aha, okej, okay, båda dem.
Så då vann jag ju då ganska överlägset, och så året efter var det ju ännu mer överlägset. Och sen vart jag inbjuden då till VM i Superstar i USA. Vi var väl 4 från Europalaget då som åkte till USA. Och där var ju grenarna lite tuffare. Det var liksom 100 meter simning och alltså vi körde 50 meter i Europa. Så att det var allmänt tuffare, och dessutom så hade de kört det här i USA många år, så att Det hade blivit nästan en ny gren helt enkelt. Ungefär som 10-kamp, fast det var liksom superstars, så folk tränade ju ordentligt för den grejen, för tävlingen. Men då fick inte jag tävla mot Bob Sigren som hade vunnit då de amerikanska tävlingarna. För att på den tiden så var han proffs i friidrott och jag var inte det. Men det fanns en proffscirkus som pågick, och hade jag gått med där så hade jag inte fått köra vanliga tävlingar.
Nej, okay,
men då fick inte jag tävla mot honom i friidrottsgrenar. Så att jag fick ju avstå 800 meter, som jag var ganska bra på 800 meter. Jag har gjort 2,03 på 800 meter.
Ja, såklart.
Så då fick jag spela tennis istället. Och det var ju inte min gren riktigt. Så att det slutade med att han vann World Superstar och jag blev tvåa.
Kanske var bra för ditt ego att inte sopa hem det också.
Ja, det var jättenära. Att vi hade en hinderbana där och hon skulle hoppa över en ribba på vägen. Han kastade sig över ribban för. Och han höll nästan på att riva ribban där. Och hade han gjort det så hade jag vunnit. Men jag kommer ihåg en grej, att vi hade överstött i tyngdlyftning utan något handikapp och allting sånt där. Och jag vägde kanske 72 kilo då. Och då fick man börja på överstöt. Man fick ett försök på varje vikt och så höjde vi vikten hela tiden. Och på slutet var det jag och en kille kvar och han vägde 140 kilo. Han var en amerikansk fotbollsspelare. Och jag stötte 120 och han stötte 122,5. Så han var lite skärrad då att han skulle förstryka mig som vägde nästan hälften så mycket som honom.
Hur var det med Ricky Bruch då? Det går ju att läsa att han ska ha stött iväg en medicinboll över en hel gympasal och träffat väggen på andra sidan.
Ja, det var väl inte en hel gympasal, men det var ju, de hade ju mätt upp ett område då som vi skulle kasta bollen på. Och så kanske det var 15 meter till vägen då, men han kastade rakt in i vägen där.
Han gjorde det alltså.
Och det är märkligt att folk kommer ihåg det fortfarande, det liksom efter nästan 40-50 år.
Jag ser ju, jag får en bild framför mig. Det är ju rövaren i Ronja Rövardotter, vad är det han heter där? Ricky Bruch-figuren.
Ja, just det. Han är med där. Ja, och Körberg är också en av rövarna.
Jag ser han framför mig, Sula iväg.
I de kläderna. Ja, så då, är du med, då har du varit med och vunnit då, i alla fall europeiska superstars 2 gånger.
Och sen blev jag inbjuden 2 år senare till finalen i Europas superstar.
Okay.
Utan att ha varit med i kvalet. Och det gick i Israel. Och då fick jag ju också bara liksom kort varsel och åka ner, så att, och där blev jag tvåa. Men då visste det sig att den som vann, han hade liksom ett eget team med sig, med egen cykel och massör och, så att det hade blivit en ganska stor grej där, så folk gick ju in hårt för det där, så att men jag blev tvåa då i alla fall.
Ja, men alltså, är du bara på att städa? Hugga ved?
Ja, hugga ved gör jag ju dagligen för att jag eldar lite väl. Så att, och det tar jag som lite motion och lite tidsfördriv helt enkelt.
Mm. Är du bara på att köra bil?
Ja, vi hade ju Superstar, rallycross var en av grenarna i svenska Superstaren. Det vann jag.
Det är så jävla roligt, för att den andra gången när du vinner helt överlägset, då... Alltså du sopar ju hem allt liksom, i känslan om man tittar på det.
Jag tror jag vann 5 grenar.
Ja, helt otroligt. Men året innan också, när du kommer dit och ingen känner till dig, du har inte tränat någonting. Det skulle få fråga dem så här, alla de andra utövarna, och de kan spå lite, hur tror ni det kommer sluta då? Så här. Och då tror jag, om det är 12 med, så här, 8 bara, Kjell Isaksson. Alla tror att du ska vinna. Har du liksom hunnit spänna musklerna på något sätt innan då?
Eller nej, det var ju kvalet. Jag hade gjort bra från med kvalet.
Ja, de hade sett det och var livrädda för Kjell Isaksson.
Var det inte någon som blev jättesur också när du kom dit?
Ja, det var en... Jag kommer inte ihåg vilken gren, om man var boxare och liksom där. Och så hade vi en gymtest. Man skulle köra squat fram och tillbaka. Och så vet jag inte om det var sit-ups eller någonting sånt där. Och jag slog honom. Jag vann den grenen och slog honom. Och han blev chockad, så han avbröt tävlingen.
Och det var
det.
Jag läste någonstans att din första stav, den hade du gjort själv.
Ja, jag kommer ihåg att jag bodde på somrarna hos min mormor utanför Härnösand. Och det var en bondgård där som hade ladan, så hade de torkade de, vad heter saker, så att man kunde landa i det.
Aha.
Och då gjorde vi en stav då, men den var ju så tung så att vi fick dra den på golvet liksom. Och inte lyfta den, så landade vi i sågspånen helt enkelt.
Okay.
Så att det var så det började. Och jag kommer ihåg allra första hopp jag gjorde, det gjorde jag på gräsmatta. Då hade man en liten pinne där, och då visade det sig att man hade glömt att man skulle ha en liten grop så att staven inte halkade. Så jag halkade ju direkt och landade pladask på ryggen. Det var mitt första hopp.
Okay.
Men det var så det började, att man latsade i sågspånen. Och...
jag känner igen det lite. Alltså jag hoppade upp också stavhopp. Eller jag och mina kompisar när vi var små hemma i trädgården. Och då kunde man använda antingen en sån här orange pinne som man hade varit ute och snott, som brukar stå längs med landsvägar så, för att markera någonting särskilt, jag vet inte riktigt vad.
Ja, det är för när man ska ploga.
Ja, plogpinne, ja. Mm. De var ganska bra att hoppa med. Sen så kom vi på att man kunde också använda en kratta och rätt bra.
Ja, just det.
Och då använder du krattan till att liksom ta spjärn med, sätta ner den jäveln i gräset och sen hiva dig uppåt och sådär. Sen kom det ut någon förälder alltid och varnade för att de där pinnarna kan ju gå sönder på mitten och så kan du landa med magen rakt på ett spjut egentligen. Så här. Det blev inget av stavhoppskarriären.
Inför Mästarnas mästare så visade de ju, jag var ju med på tv, hade ju friidrottsträning stavhopp. Och då pratade jag lite grann om stavhopp, vad man gjorde. Då nämnde jag det där med att man skulle hugga sin egen stav från skogen. Liksom.
Min första stav jag hade, det var en granstav som jag hade huggit själv i skogen.
Och då folk skulle undra, va? Var han inte klok eller liksom? För att det var ju, då förstår man vilka tider det var på den tiden.
Ja.
Min första stav som jag köpte, då hade man att välja på kanske två stavar.
Ja.
Det var allt. Och nu är det ju liksom, och vikten är ju jätteviktig, att du har rätt stav för styvhet. Och den var ju alltså för lång och den var för styv, men det var den enda stav som var glasfiber.
Ja.
Och nu finns det hur många stavar som helst att välja på.
Både längd och vikt och styvhet.
Ja, och Hasse och jag, vi har ju sålt stavar lite, förmedla stavar då, för vi hade bra kontakter från USA, så att vi har ju hjälpt till med stavförsäljningen då i Sverige.
Hur går stavförsäljningen idag? Går den bra eller?
Ja, vi gör det mest vid sidan om, va? Så det är liksom en liten grej bara. Angelica Bengtsson har vi skött, hennes stavar liksom, har hon fått från oss.
Den som gick sönder också?
Det var säkert, men varför den gick sönder, det var lite konstigt, för den gick av på ett ställe där den inte ska gå av.
Har du haft någon kontakt med Duplantis och så, eller?
Inte så mycket, nej, det har jag inte.
Men du följer hans framfart och så?
Ja.
Vad tror du om honom då?
Ja, men han blir ju stabil på 6 meter nu, så då är det bara en tidsfråga liksom, innan han hoppar 6-10 och sånt där och ännu mera. Men det är ju liksom höga höjder, det är ju...
Vi har ju skojat lite någon gång så här i podden att det kan vara lite svårt att man kanske inte går igång lika mycket på Duplantis som man kanske går igång på Angelica Bengtsson, eftersom han pratar amerikanska och han är svensk-amerikan och sådär. Hur tänker du kring det?
Nej, så tänker inte jag, utan det är att han håller på att lära sig svenska. Det är bara att han är lite blyg och inte vågar prata. Han kan nog mera svenska om man förstår. Så att, nej, så tänker inte jag, utan...
Du står här och hoppar i soffan oavsett.
Ja. Så att han har ju svensk mamma och så att liksom, han är ju svensk, tycker jag.
Ja. Hur länge tror du att du kommer få vara vår...
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Senaste svenska världsrekordinnehavare i stavhopp.
Nu är 6,15 världsrekordet och det är ganska högt.
Tror du att Duplantis slår det någon gång?
Han har ju chansen i alla fall för att han är så pass ung. Va? Så får han hoppa i 10 år till så borde han kunna öka 2 decimeter tycker man.
Men du, jag har en fråga. När han var det EM nu för ett år sedan, va? Han är i asbra form och han hoppar... Han tar det här EM-guldet, han hoppar, vad är han uppe på där?
6,05.
Varför höjde han inte ribban där om han är slag? Liksom, för att...
Ja, man har väl undrat varför han kunde, men oftast är man så nöjd att ha gjort det där 6,05, eller det där resultatet så att kraften rinner ur det helt enkelt.
Men det kostar ju inget att testa. Nej, alltså, jag menar, kan man räkna med att man kommer tillbaka i sån form igen?
Nej, precis. Jag har sagt det många gånger att du måste ju passa på och ta chansen när du har chansen. Så att, men jag förstår att ditt mästerskap, hade det varit en vanlig tävling så kanske han hade fortsatt. För nu var han nöjd med att ha vunnit. Det var liksom det viktigaste var att vinna, inte resultatet.
Ah.
Så att, och är man nöjd, kraften rinner ur det helt enkelt. If you give this man a ride.
Motorblocket är ju en frågesport som vi har varje vecka där man har möjligheten att vinna en slips ur Lars-Gunnar Björklunds slipssamling som vi tillhandahåller. Och den börjar ändå lite så röra sig. Den är inte oändligt djup, Lars-Gunnar Björklunds slipssamling.
Nej, jag har faktiskt varit nere i botten på kartongen, alltså känt botten då med handen.
Det börjar gå en kall ilning av hela kroppen när du känner det där pappen. När du möter pappen där nere i botten. Ja.
Men jag är inte orolig för jag kom precis på en annan sak vi kan låta ut nästa säsong.
Mm-hmm.
Man skulle kunna göra så att man låta ut en småfisk som Kjell Isaksson har fött upp.
Ja, just det. En cyklid.
Mm.
Det skulle vi kunna göra. Posta hem cyklidet till folk. Det är bra. Ja, men det gör vi. Vi samlar och åker upp den och så tar vi ett helt jävla sånt akvarium där bara fullt med cyklider och så vinnarna då får komma till oss och ha med sig en sån liten hov. Och så får de fiska och ficken och vilja de cykliderna.
Ja, det är otroligt bra faktiskt. Första finns det alltså en Kjell Isaksson uppfödd fisk.
Ja, men så att vill man nypa en Lars-Gunnar Björklunds slips, då är det nästan nu eller aldrig, så kan vi säga. Veckans fråga då är det så här. Vi pratade lite Superstars med Kjell Isaksson. En annan svensk som var med i det svenska Superstars, men på 90-talet, det var ju Patrik Sjöberg. Och han skadade ju sig vid ett tillfälle, vilket gör att han inte kan vara med i VM i Aten som går året efter då. Det är ju en stor katastrof för det svenska friidrottslandslaget, naturligtvis. Vår fråga är helt enkelt så här. Vad är det för skada? Beskriv skadan.
Mm. Som man alltså drar på sig i Superstars, i TV3.
Ja.
På 90-talet.
96 tror jag det var. Det är väl VM i Aten och 97, va? Ja, jag vågar inte säga på det.
Okej.
Okay. Ja, beskriv den skadan och mejla in till oss då på podcast@idrottsgalan.se eller så skriver du det under våra avsnittsbilder då på Twitter, Instagram eller Facebook då. Så har du möjlighet att vinna en slips då den här gången, men i framtiden kanske även en liten cyklid.
Japp.
Prispallen är ju en app som skulle man kunna säga, samlar det svenska landslaget i allting. Enligt prispallen så har Sverige hittills i år tagit över 280 pallplatser i internationella mästerskap. Och av alla dessa medaljer så har vi den här veckan valt att lyfta fram Robel Fschiha som skrällde och vann EM-guld då i terränglöpning. Alltså det första svenska herrguldet någonsin i terränglöpning.
Mm, stort.
Har vi haft några andra, alltså Vedlund var terränglöpare, eller hur?
Ja, det var hon väl till och från. Hon sprang ju inte bara i terräng, utan hon sprang även på banan.
Robel då, född i Eritrea.
Ja, 23 bast, eritrean född, eller Eritrea född kanske man säger. Mm. Det är ett starkt löparnation, det vet vi sedan tidigare. Kul att han heter Robel också, tycker jag.
Ja, det är kul. Det tycker jag också är kul.
Som gör att man tänker på Rodel.
Kul tycker jag när det kommer fram någon ny så här som man kanske inte har följt så slaviskt innan och gör sitt avtryck på då den svenska friidrottshimmelen. Det är ju trevligt att det dyker upp någon ny så där, så vi får man ju se vad det här tar vägen. Så att vi önskar ju, vi tackar då Robel Fschiha för det här guldet och sen så önskar vi honom lycka till i framtiden.
Stort tack Robel.
Heja Sverige! Vet du vad som hände den 27 januari, Christian?
Idrottsgalan,
ja. Yep. Vi tycker väldigt mycket om det, det är ju Globen som vanligt. Vilka ser du fram emot att träffa i år?
Det är ju alla häftiga idrottare är ju där. Så att det blir ju möten igen med ens idoler, typ Thomas Nordahl. Ja. Sarah Sjöström brukar ju alltid fråga hur det går med klorallergi. Ja. Och Malin Bajard kan man ju också fråga. Mm. Om förra gången snackade lite handboll med henne. Och så vidare. Sen hoppas jag på att träffa landslaget i fotboll.
Ja, vad kul att du ville träffa någon som du liksom inte träffat innan då. Lite framåtrörelse.
Exakt, för de landslaget i fotboll har jag inte träffat här innan. Och de trollband mig i somras på ett väldigt tydligt sätt. Så de vill jag gärna skaka hand med och gratulera till framgångarna.
Mm, det vill jag också. Och så, även jag då vill stötta på lite gammalt gött folk. Så där. Kan vi kunna träffa liksom, kanske Ragnar Skarnocke när man känner honom? Så att man
men kommer han känna igen oss då?
Ja, jag vet inte. Man kommer förbi, du vet. Man behöver inte så bara presentera sig utan nu kan man gå direkt på kanske liksom en
fråga. Ja, du är lite hyppig så här. För att när vi träffade Jan Boklöv som hade suttit i 4 timmar tillsammans med så känner han inte igen oss.
27 januari alltså i Globen. Och hur gör man då, Christian, om man vill ha en biljett till idrottsgalan, tror du? Hur hade du gjort?
Jag har tagit fram internet och googlat jag vill till idrottsgalan den 27 januari nästa år.
Ja, så hade man gjort. Och sen så kan man då gå in på biljetter då när man väl kommer in på idrottsgalan.se eller så tar man genvägen då, alltså idrottsgalan.se/biljetter, då är det där direkt va. Och så tar du kontakt med Nina på huvudkontoret, inte Martin på huvudkontoret som är vår vanliga bulvan där, utan Nina då kontaktar du.
Och det är väldigt kul att gå på idrottsgalan och fascinerande. Och dels träffa de här idrottsprofilerna givetvis, men också att se vilken stor apparat det är och vilket proffsigt arrangemang och vilken häftig tv-sändning.
Ja, det är ju ett självspelande piano skulle man kunna säga i idrottsgalan. Mäktigt att titta på. Perfekt ju om man är kanske då ett företag eller en entreprenör till exempel som vill ta med sin anställda eller något sånt där. Då är ju idrottsgalan perfekt.
Så att då kan man snacka entreprenörskap med ändå mig eller ännu bättre Ragnar Skarn.
Ja, kan man göra. Så att, tips. Ses där då, förhoppningsvis.
Ja, bis später som man säger i Tyskland.
Tjus!
Jag ser en massa pokaler här i ett rum, angränsande rum. Är det pris?
Ja, det är hela rummet.
Kan vi gå in hela rummet? Ja, då måste vi gå
in. Ja, men vi går in där. Fan, vad mycket priser då. Det är ju ett helt, vad 20 kvadrat bara priser liksom. Jag ställer ner den.
Den där tallriken där, det är Winner 1975 står det. Vad är det för någonting?
Det är Superstar.
Det är Superstar, det är det alltså. Det ser man tydligt där.
Ja, just det.
Två stycken har du. De är inte dåligare.
Nej, och sen de här, sen har jag man fick ju såna där i kvalet också. Och det visade sig sen att jag vet inte om det är den eller de där som tvåan i dam i Wimbledon får den som pris. Exakt likadan.
Ah, ja,
samma liksom.
Samma vad heter det, fat. Och bucklorna, det är ju från Italien oftast.
De har kört bucklor där.
Där kör de mycket bucklor.
När har du ditt stora genombrott liksom?
Ja, 72 var väl liksom det året som det med att jag slog världsrekord. Och då blev jag rankad som bäst etta i världen i stavhopp.
Ja.
Och du plantar sig ju inte ranka detta.
Nej, det ska du veta, Mondo.
Man får jämföra resultat med den tid som det var.
72, du slår ju 3 världsrekord inom loppet av typ 2 eller 3 månader.
Ja, just det.
Det tyder på viss form.
Ja, vi var ju USA och tränade då liksom, och då körde vi på UCLA i Los Angeles. Veckan innan jag slog världsrekordet först, då hade jag hoppat världsrekordet på träning. Så att det var, jag visste att jag hade chansen om förhållandena var bra.
Ja, just det.
Så då hoppade jag i Texas, hoppade jag 5.51, och det var ganska roligt för att det var alltså första hoppet över 18 fot i USA.
Aha, okay.
Så när de skulle sätta upp 18 fot på liksom resultattavlan, då hade de inte siffran 18.
Okay.
Så de hade bara 17 fot och inch, va? Så då fick de skriva 8 istället.
Okay.
8-1.
Oh, men det är väl fullständigt unikt i svensk friidrott i alla fall, att en svensk friidrottare slår 3 stycken världsrekord på så kort tid. Nu, det är möjligt att Dan Wern kutade lite helsike där.
Gunder Hägg.
Men det var ju också distanser som kanske idag inte gäller. Det var milen och det var 2000 meter och allt vad de pysslar med, 1000 meter.
Jag hoppade då 5.51 i Texas. En vecka efter, då hoppade jag 5.54 i UCLA i Los Angeles. Och sen hoppade jag 5.59 i El Paso, Texas. Ett par veckor senare. Och då var Bob Seger, han såg att jag hade hoppat 5.72 på träning. Och så var jag i El Paso då, och då frågade vi om vi inte kunde utlysa en tävling då, så vi kunde tävla. I och med att jag var bra form. Och då stod det i tidningen, och då hade Bob Seger läst det. Så då åkte han dit också. Så vi var, och då hoppade vi båda 5.59.
Jävlar.
Så båda slog världsrekordet. Fast jag vann tävlingen.
Okay.
Men då blev det inte godkänt som världsrekord, för att de tyckte att det var inte utlyst i tillräckligt många dagar innan. Det måste vara 4-5 dagar innan eller någonting. Det här kanske var bara 3 dagar innan.
Aha, för att ge möjlighet för andra att vara med då?
Ja, i och med att det var världsrekord. Och det var ju godkänt som klubbrekord, så klubbrekord var ju högre än världsrekord. <Okay. ett tag. laughs> Men sen när jag kom till Sverige då och tävlade i Helsingborg i juni, då hoppade jag 5.55. Och då hade jag mina aningar om att 5.59 kanske inte blir godkänt.
Aha.
Så jag var nästan den enda som visste att det var världsrekord när jag hoppade 5.55 då.
Aha, ja.
Och då var Nordtvig, den bästa rankade etta i världen i flera år, som var från Östtyskland, så var han i Sverige och tävlade 3 tävlingar. Jag slog honom i alla 3 tävlingar. Han var med på den tävlingen, hoppade 5.40.
Hur viktigt är det att man har någon, du hade ju Bob där som du kunde sporra mot och så. Hur viktigt är det? Och nu ser man ju med Duplantis, så är de är ju 3-4 stycken som är jävligt bra liksom samtidigt. Hur viktigt är det för att pressa upp höjderna så att säga?
Jo, det är ju, är du själv då är det ju svårt att hoppa. För då är man liksom lite nöjd. Och är du nöjd så då går det inte att hoppa helt enkelt.
Men hur var det med Bubka? Var inte han lite själv ändå eller?
Ja, i och för sig var han ju det. Men han liksom, han gick ju kanske då från låg höjd till världsrekordet direkt.
Uh-huh.
Så att det var liksom inte att han hade vunnit tävlingen. Han kanske inte hade ens vunnit tävlingen förrän han gick på världsrekord. Han kanske stod över och chansade på världsrekord.
Och sen höjde han den bara en sen.
Men så var han ju så pass bra, va? Så att han liksom, han hoppade ju inte på sitt max de första världsrekorden, för att han höjde så lite varje gång.
Var det inte också så att han fick betalt också varje gång han fick så mycket pengar varje gång han slog världsrekordet, så han ville inte slå det med för många centimeter liksom.
Har du fått någon sån bonus någon gång?
För våran tid, vi var ju amatörer på den tiden, så att det var inga pengar. Man kunde få liksom pengar för att vara med liksom, men det var ju kaffepengar jämfört med dagens pengar.
Ja.
Vi fick $25 eller någonting sånt där, eller från amerikanska förbundet när vi var ju tränade i USA och tävlade i USA. Och då hade de gett oss för många traktamenten.
Okay.
Så det var de som hade gett oss för många traktamenten. Så det var det livat om att vi skulle bli diskade för att vi hade tagit ihop för mycket pengar. Liksom.
Lite semi-professionellt.
Alltså. $25
ja,
för mycket.
Men det var ju liksom, det täckte ju liksom maten ungefär, och det var liksom vårt traktamente.
Jag tänkte bara fråga, vi fastnade också för ett inomhusvärldsrekord du slog i Madison Square Garden. Det var mycket rekord där borta. Hur många världsrekord slog du egentligen?
4 världsrekord inomhus.
4 inomhus?
Ja, och tre utomhus.
Så 7 totalt alltså.
Och det första världsrekordet, det var ju i Födkroken i Göteborg på inomhus SM. Måste ha varit 70. Och då hade jag hoppat 5.28 Europarekord veckan innan i Helsingfors. Världsrekordet fanns ju liksom inte i tankarna. Liksom. Så hoppade jag 5.34 då i fötkroken där världsrekord. Det var ju liksom, det var ju det som var genombrottet då liksom.
Ja. Vilket världsrekord rankade högst? Är det det som faktiskt var högst, eller är det det första, eller är det någonting i mitten, eller är det i Madison Square Garden?
För att det var Madison Square Garden var ju, det var ju amerikanska mästerskapen, och där blev jag vald till bästa idrottsman under den tävlingen, och det är ju ganska stort. Alla amerikaner var med upp.
Ah.
Tävlingen drog ut på tiden så mycket, vi var inte klar från 12:30 på natten.
Oh, fan.
Så att arrangörerna åkte på extra hyra på Madison Square Garden.
Ja, det låter dyrt så fan.
In på ett dygn till. Ja, sticker iväg, du vet ju alla vi som har försökt hyra Madison Square Garden. Det är dyrt där.
Man ska ha en badmintonshyra inne, nästan omöjligt. Ja. Typ.
Om man då tittar på din statistik och sådär, ditt CV, så studsar jag till lite på. Du slår ju de här världsrekorden 72. 72 är också OS-år i München. Men du kommer dit lite halvskadad.
Ja, jag hade åkt. Bob Seger hade ju hoppat och slagit mitt 5.54 rekord på amerikanska OS-uttagningarna. Och sen tävlade jag i Nyköping några dagar senare och prövade på världsrekordet. Och då sträckte jag låret. Sen tävlade jag efter en månad då i Karlstad och hoppade 5.30. Men jag tyckte det var okej. Okay. Och sen på SM sedan, så tydligen fick jag en liten lätt sträckning då i Karlstad. Så att på SM sen så fick jag en ordentlig sträckning igen då.
Samma lår alltså?
Samma lår, ja. Den läkte aldrig ihop helt enkelt. Och så chansade man på OS då, liksom bara försöka hoppa. Men det gick inte. Så jag haft lite otur med... I Montreal var det likadant, och då kom vi till träningen där, och så första passet hoppade jag 5.35, och det var ju högt på den tiden liksom. Och då fick jag också det att en liten stack till lite grann, för banorna var så pass hårda. Och så att jag fick ju börja kvalet då på kvalgränsen helt enkelt, göra ett hopp. Så tog jag första då, så jag gick ut till final. Och så dagen efter eller två dagar senare så i finalen så drog det till i första hoppet helt enkelt.
Mm.
Så jag har haft lite otur på OS. Där.
Ja, för jag tänker att 72 måste du ha gått tänkt så här. Ja, jag var nu är det OS, nu ska jag ta det där OS-guldet.
Jag var ju favorit. Och hade jag varit frisk så hade jag ju inte blivit sämre än trea.
Mm. Kan du gräma dig över det eller?
Nej, inte så farligt. Däremot grämmer jag mig då 74 i EM i Rom. Vi var sex man som hade tagit en höjd, och alla på nästa höjd så hade alla rivit, och jag var sista man att hoppa och klarade, och så landade jag i bädden och så ramlade ribban ner.
Ja. Här gäller det nu 5.30. Med det här lyckade hoppet tillhörde Kjell tävlingens sex främsta. En jättechans till slutseger hade han i första hoppet på nästa höjd 5.35. Men istället för att bli Europamästare blev han nu sjätte man i den mycket hårda tävlingen.
Den ligger inte och gungar, utan den bara ligger där, och så när jag landar i bädden så ramlar ner. Och hade den legat kvar så hade jag vunnit.
Ja, det var ett EM-guld som ramlade ner.
Ja, och eventuellt att det var att bädden slog i stavställningen.
Ja, just det.
Men fan, kontrollerar man inte så? Det fanns inte bilder man kunde se?
Ja,
så
jag kom ihåg att det var ett jäkla liv hemma då i Sverige. På TV, de försökte lista ut varför den ramlar ner helt enkelt. Men de gick inte att komma på. För att den bara, de har liksom inte just när ribban far ner. Men jag var liksom inte på den så att den gungade eller någonting sånt där.
Nej.
Och så var det stelare ribbor på den tiden. Dagens ribbor, de sviktar till lite mer så du kan liksom trycka ner den lite grann.
Mm.
Så att det grämmer väl mest. För då hade jag ju liksom blivit tvåa, tvåa, etta på EM. Mm. Nu vart jag liksom sexa istället.
Mm. Ja. Vad var det här, ser du?
Det här är inomhus.
Så det är liksom matchbladet så att säga?
Eller? Nej, det varje månad kommer den här tidningen.
Track and Field News.
Ja, det är alltså, det är de som rankar i friidrottarna varje år.
Ah.
Och där var du på omslaget, omslagspojke.
Fyra gånger. Mm. Jag är den enda svensk som har varit typ taget någon gång.
Fan, här, jag hade inte varit någon annanstans än inne i det här prisrummet om jag hade bott här. Alltså.
Ja, det passade ju perfekt. Det var ett bibliotek förut.
Ja.
Och sen lite böcker här såg jag. Hylands sportspegel. Och lite sportlitteratur.
Ja, det var lite grann. Mm.
Vindsurfing, hade du varit bäst på det också?
Ja, ett tag var det.
Massa...
Jag såg något på vägen här som var ganska fint. Som vi kan kanske prata om. Den här, vad är det för något?
Ja, det är från Mexiko OS.
Mexiko 68.
Ja, det var överkastet vi hade.
Överkastet? På sängen?
På sängen, ja.
Är det sant?
Ja.
Jäklar, det var fint tycker jag.
Såg du Bob Beamons hoppade? Den granne
Bob Beamon. Nej, jag såg inte det faktiskt. För då var, den dagen var inte där.
Nej, då såg du inte Lars-Olof Hööks hoppa?
Nej.
Jag har ju pratat med Lars-Olof.
Han knöt ju skorna när Bob Beamon hoppade. Han missade också. Han hoppade efter då. Spana in dans.
Är det 68 också?
Som
ja, den är från Hawaii.
Ja. Ja, det var inte en sån brero.
Men jag tänker ju på, du pratar om UCLA och du är borta där i Kalifornien och tävlar på 70-talet. The Doors släppte en ny skiva kanske och du vistas liksom i samma område som Jim Morrison. Och
Elvis Presley var ju där på Forum i Los Angeles. Ja, och vi var lite privilegierade när vi var i Los Angeles för vi hade bra kontakter. Lennart Cedrup, en svensk journalist som bodde där borta, han tog ju hand om alla svenskar som kom dit. Han gjorde ju reportage om allihopa för det var ju hans liksom jobb, va? Och det var ju tack vare honom vi åkte till Los Angeles. För vi bodde hos honom då första tiden och sen lärde vi oss att hyra egna lägenheter. Men utan honom hade det inte gått helt enkelt. Och han hade ju kontakter inom filmindustrin och sånt där. Så vi gick ju på previews och såna förhandsvisningar och grejer.
Ja, oh, fan vad spännande.
Så vi hade det ganska trevligt där.
Ja, det kan jag tänka mig. Det blev aldrig aktuellt att stanna där borta?
Nej, det var det aldrig. Utan man åkte dit i januari och så var man där till maj ungefär. I 10 år.
Ja, men fan, det är något, det är läcket där med 70-talet, efter 68, Vietnamkriget, det är protester, det är på upphällningen. Det är en härlig plats att vara på, tänker jag.
Händer det ibland sådär? Jag tänker också att ni friidrottare, ni är så vältränade och så muskulösa. Så där. Händer det ibland så att, fan, du sa till dina polare att vi sticker ner till Venice Beach och slänger av oss t-shirten och så går vi där några varv fram och tillbaka och bara visar upp oss lite?
Ja, det hade vi nog inte haft någon chans där.
Nej, det är sant.
Nej, men man tänkte inte på det så mycket faktiskt. För vi tränar ju inte för att få snygga kroppar eller bättre sådär, utan vi tränar för att bli bra.
Nej, det är bara en bonus.
Ja, precis.
Vad händer framöver då? Vad tänker du om livet? Vad har du för målsättningen nu?
Målsättningen nu är att hoppa stav i sommar. Att inte att klara mig från skador. se hur det går.
Hålla sig skadefri inför sommarsäsongen här.
Ja, just det. Och jag får liksom, man får inte träna 2 gånger i veckan för att då går man sönder. Ja. Utan jag tränar 1 gång i veckan, men jag blir bättre och bättre hela tiden. Men jag har inte hoppat så mycket stav, utan jag har inte hoppat med ribba igen, utan jag kanske ska göra det nästa vecka.
Okej, spännande.
Så att, ja, det blir spännande om man får ont. Men jag tänker på det att numera så säger folk att sådär, de går ut i tidningen och säger jag lägger av. Liksom. Så blir det världens rubriker. Han ska lägga av, bli avtackad och grejer. Men jag har aldrig sagt att jag lägger av.
Du har liksom inte officiellt slutat. Nej. Än.
Men jag har tänkt på det. Jag var prisutdelare vid Friidrottsgalan för ett par år sedan. Då tänkte jag säga att det är ett bra tillfälle att säga. Jag måste säga att jag liksom lägger av nu.
Kunde man ändå ju uppe och ha micken i handen?
Ja, precis,
snabb, spontan presskonferens direkt sen tv. Så här,
nej, för att alla gör ju en stor grej att de lägger av. Men jag har aldrig sagt att jag har lagt av.
Din polare då, Hasse?
Ja.
Han bodde granne med dig här?
Ja, mitt emot mig.
Var ni bra polare eller?
Ja, vi var ju bästa polare. Vi hade ju umgås sedan 65 ungefär.
Ja.
Så det var ju 60 år vi har känt varandra.
Sågs ni dagligen då?
Ja, det var ju perfekt att bara gå över gatan för att just med firman då, med stavarna och sånt där. Och så, ja, vi umgicks ju hela tiden.
Ja, det tog över på en kaffe. Och
ja, precis. Och det var perfekt.
Hur var det? Var det en hjärnblödning eller?
Ja, han hade tumörer i hjärnan.
Okej.
Okay. Och så han fick ju en hjärnblödning då och så efter ett tag så kom han hem igen och blev bättre och bättre. Han hade tappat ju känslan först från början. Så halva sidan funkade inte. Men det var ju jättebra, jättefort. Så att man såg att man trodde att det här kommer gå bra. Liksom. Ja. Men så fick han en ny
tumör och det visade sig, eller hjärnblödning, och det visade sig att det var liksom tumörerna som blödde.
Okej, okej.
Och då var det liksom inte mycket att göra åt, för att det var liksom ingen vanlig hjärnblödning.
Nej. Hur tar du det då? Hur tacklar du det rent mentalt? Sådär? Är du tufft
man,
eller?
Man har ju fått en tankeställare. Jag har Hasses bror, när vi hade Guds minnesstund då för Hasse, så skulle han komma. Men han fick åka in till sjukhuset för han mådde lite dåligt. Och så efter en månad var han död.
Ja, fy fan.
Så att, och jag har två bröder som har dött inom ett halvår. Så att det händer saker och ting, det är hela tiden. Och framförallt är det liksom, det är ju sådana cancer och sjukdomar som inte liksom fanns, tyckte man på när man själv var lite ung. Morföräldrar och sånt där, de dog ju inte av cancer, utan de dog av ålderdom liksom.
Mm.
Så att det har hänt, det händer saker och ting.
Men du känns ändå inte som personen som går och oroar dig kanske sådär, utan
nej,
du
det gör jag.
På att leva i nuet.
Ja, precis. Och, det är ju tack, och så har jag idrotten då, som gör att jag kan liksom, jag umgås ju med liksom yngre folk hela tiden. Jag tänker inte på att jag är 71 år.
Och hur känner du dig?
Nej, jag känner mig ju inte gammal på det viset, utan det är bara när jag ska träna friidrott och de märker att jag är gammal. Det går inte fort ändå. Så man får vara glad så länge man är frisk, så att man kan hålla på sig det man gör.
Den ständige stavhopparen Kjell Isaksson.
Ja.
Krutgubbe.
Ja, jo, man är väl det.
Vart jag mig i världen vänder, står jag här med tomma händer. Längtar efter något som kan rädda mig. Vart jag mig i världen vänder, står jag här med tomma händer. Längtar efter något som kan rädda mig. Står jag här med tomma händer, längtar efter något som kan rädda mig. Vart jag mig i världen vänder, står jag här med tomma händer, längtar efter något som kan rädda mig. Vart jag mig i världen vänder, står jag här med tomma händer, längtar efter något som kan rädda mig. Vart jag mig i världen vänder, står jag här med tomma händer, längtar efter något som kan rädda mig.
Snett inåt bakåt, en podcast från Idrottsgalan, producerad av Omai och Leroy Media.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.